Amen. Amen. Varsågod och sitt. Tack ska ni ha. Underbart. Ja, det är gott att mötas och att se varandra från olika håll och kanter. Vi är på samma resa allesammans. Vi är på väg till himmelen. Det är härligt. Ja. Jag vet inte om ni läser kyrkpressen, men jag tyckte det var så väldigt bra vits i senaste kyrkpressen. Jag måste ta den för er. Jag vet inte om ni är kyrkpressens läsare. Men det var kyrkoherden som var liturg vid gudstjänsten och konstaterade genast i början att mikrofonen inte fungerar. Och det händer ju ofta. Istället för inledningsorden Herren vare med eder, så sa han, det är något fel med den här mikrofonen. Församlingen kunde inte höra honom, men så att han rörde på munnen och svarade enligt liturgin. Och så med din ande. Tycker om att läsa den där delen av kyrkpressen, alldeles speciellt. Hoppas inte något fel med vår ande idag. Det är så att människan består av ande, själ och kropp. Och det är klart att det kan ibland vara fel med vår ande. Den kan vara ohörsam, den kan vara slumrad eller den har slocknat. Och för många som inte har alls andlig gemenskap så kan hända att anden inte ens är född på nytt. Jag tänkte jag skulle börja med att läsa från andra Timoteus brev idag. Och en vers. Andra Timoteus 1. Vers 7 läser jag. Här står det. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens och kärlekens och självbesinningens ande. Eller självbehärskningens ande. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Och jag skulle vilja tala till er idag om mod. För att jag ska predika till mig själv idag precis lika mycket som jag talar till er. Mod har vi inte för mycket av i vår tid. Mod är ofta skillnaden mellan ett verkligt genombrott i ditt och mitt liv. Och genom att du är passiv. Det är den här lilla extra som gör att du vågar. Och Paulus säger att vi har inte fått modlöshetens ande. Så att uppenbarligen kan modlöshet vara en form av ande som kan slå till väldigt kraftigt i ditt och mitt liv. Att vi upplever att vi hamnar under en felaktig ande. Och på något sätt kanske blir apatiska och sega och trötta och helt enkelt blicken falnar. Det är väl ingenting som ni känner igen, va? Nej. Jag tror att vi varenda en, om vi ser oss i spegeln nu och då, så ser vi en modlös människa. Och vi kämpar alldeles. Jag tror inte att det är en fråga om ålder, att man är mera modlös bara för att man har nått mogen ålder. Jag tror inte heller att tonåringar är extra modlösa. Utan jag tror att det här är någonting som kan drabba vilken människa som helst. Oavsett om du är gift eller ogift, eller om du är sjuk eller frisk, så kan modlöshet som en ande slå väldigt hårt mot ditt liv. Och ibland när vi tänker på mod så kanske vi tycker att det är brandmannen som kommer ur en brinnande byggnad med en baby i sin hand. Precis som Bruce Willis i Die Hard eller något sånt här. Mera, ska vi säga, amerikaniserad syn på mod. Eller att någon slänger sig en isvak och räddar någon som håller på att sjunka. Den bilden kan vi ha av mod. Men det är kanske inte den jag vill beröra idag. Utan jag skulle vilja tala till dig om det här vardagsmodet. Som gör att du står inför ett vägskäl i princip varenda dag. Väljer du att agera i fruktan och rädsla och krypa in i din trygga grotta? Eller väljer du i ditt vardagliga kamp. Att ta ett steg på något sätt i en mod, i ett mod som gör kanske en skillnad eller förändrar ett utgångsläge. Och det kanske handlar om att välja vad som är rätt eller vad som är bekvämt. Ibland så gör vi fel fast vi vet vad som är rätt. Tyvärr. Ibland så är vi modiga nog att hålla fast i vår övertygelse när det riktigt gäller. Och ibland så går vi med strömmen. Vi bara flyter med. Och tyvärr, som en död fisk, bara flyter med floden. Vad alla andra tycker och tänker. Och jag tror inte att det är så mycket större skillnad om du är en aktiv kristen eller inte. Modlöshet kämpar vi allesammans med av och till. Jag ska tala till dig om hur du kan bygga upp större mod i ditt liv. Vi kommer till det lite senare. Ibland säger människor också att kristen tro, det är för svaga människor och det är för ynkrygga som inte har lärt sig att tänka själv. Men jag skulle vilja säga att min erfarenhet visar totalt på motsatsen. Totalt på motsatsen. De som idag väljer att följa Jesus och säger att jag är en kristen, det är de som egentligen visar det största modet av alla. För det är inte som det har varit tidigare. Att alla står och respekterar det väldigt högt och applåderar när man säger att man är en bekännande kristen. Ibland kan det kosta på någonting. Och jag har också samtalat med en del unga människor som kanske i religionslektioner bekänner sin tro, står upp för sina värderingar, säger att jag tror på sexuell renhet, jag tror att det är rätta, att inte ha sexuella förbindelser förrän man har gift sig, att sex hör till äktenskapen, eller jag tror inte alls att det är hört till en mänsklig rättighet att utföra abort. Vi kommer in etiska, moraliska frågor. Och så fort någon säger att de är aktivt kristna och säger att jag har min övertygelse för att jag är troende, så blir man lätt stämplad som en radikal fundamentalist, eller man blir stämplad som en gammaldags dinosaurie från en helt annan planet. Och jag har upplevt det här själv. I gymnasiet var det en väldigt tuff tid ibland. När man tvingades i princip stå upp för sin övertygelse och visa mod. Och inte det är någonting som man är född med, utan mod är någonting du väljer att leva i. Om det krävs mod att bli kristen, så ska jag säga att det krävs ännu mer mod att vara en kristen. Så har det kanske blivit idag. Alla de 70 ungdomar som kommer hit. Jag tror att när de åker ut på sina skolor på en måndag, tisdag, så krävs det mycket mod att på något sätt mobilisera för att verkligen stå upp för den värdering som man tror är den rätta. Det är samma sak för dig om du är på en arbetsplats. Du kan välja också att bara flyta med strömmen och nicka och hålla med om allt som händer. Eller så blir du kanske den här personen i ditt sammanhang som väljer ibland att gå mot strömmen. Att visa mod i viktiga ställningstaganden som är helt väsentliga för att uppehålla på något sätt kanske en standard. Man går inte med i jargongen att prata skit om alla andra människor, utan man väljer att gå en annan väg. Mod, att visa mod, kan vara utgången, kan vara skillnaden. Enligt, om man slår upp ordet mod, jag gjorde det idag, det finns ju Wikipedia, så står det så här som en definition, att en modig person handlar i överensstämmelse med sina övertygelser och önskningar, även vid risk för negativa konsekvenser för det egna jaget. Och ibland är det så Att det handlar om att lägga sin prestige åt sidan. Lägga den här känslan av att jag är udda åt sidan när du ska visa mod. Det är inte bara att springa in i en brinnande byggnad och tro att du kommer helskinnad ut. Det kan ha konsekvenser ibland att göra djärva tilltag i ditt liv. Men det är samma sak. Om du bara följer med som alla andra gör och inte vågar stå upp, så säljer du också någonting av din egen integritet. Och det här är en nyckelfråga för dig som en aktiv kristen. Antingen så går du mot strömmen. För att kristna har alltid gått mot strömmen. Jesus gick mot strömmen ända från första stund som han påbörjade sin aktiva tjänst. Det kristna livet är ett sånt här mot strömmen liv. Och jag är väldigt glad att jag har blivit på något sätt delaktig av det. Och vi går inte mot strömmen bara för att vi tycker att vi vill vara protestmänniskor. Utan vi går mot strömmen för att vi vet. Vi har en inre övertygelse. Jesus har gjort någonting här inne. Han har flyttat in i mitt liv. Jesus sa så här också. Låt inte era hjärtan oroas. Och var inte modlösa. Låt inte era hjärtan oroas. Han säger, min frid ger jag er. Inte en sån frid som världen ger. Låt er inte hamna under modlöshet. Han säger också så här, Johannes 16:33. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Men var vi gott mod, jag har övervunnit världen. Var vi gott mod. Kanske du vänder dig till den som sitter bredvid och säger, var vi gott mod. Se vad glada ni blir genast. Lite oftare borde vi uppmuntra varandra. Tar vi gott mod. Och när du tar din bibel i hand och börjar läsa, så är det det som kommer genom nästan från sida efter sida. I gamla testamentet. Gud skickar änglar och han skickar budbärare. Han skickar predikanter och profeter som säger bara en sak. Var vi gott mod. Var vi gott mod. Låt inte blicken falla. Låt inte luften gå ur däcken. Eller det säger de inte kanske. Men det är det som det betyder. Låt inte på något sätt hoppet falna, utan håll lågan brinnande. Var vi gott mod. Låt ingen släcka den låga av hopp som du har på insidan. Låt inte omständigheterna liksom dra ner dig i en tristess. Utan låt modet hållas uppe. Jag kan säga det är mycket, mycket roligare att leva med gott mod än att vara modfälld. Jag tror att ordspråksboken har ett bra ord på det här. Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust. På hjärtesorg följer modlöshet. Ett glatt ansikte gör hjärta. Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust. Så ska det vara. Mm. Så kanske modlöshet också har att göra med hjärtats kondition. Modet, om du har det bra på insidan, som vi hörde här i vittnesbördet också, som från Amerika här, från Amerika, Pennsylvania, oförsonlighet kan dra ner ett mod oerhört mycket, men att vara förlåten, känna att man har frid med Gud och gumman, så gör det väldigt ljust ansiktet, men också en väldig frimodighet. Jag ska ta en liten parallell med kung David. Ni känner till kung David, flera av er. Kungen som är kanske mest omnämnd av kungarna i hela gamla testamentet. Han var ju en son till en rik man. Och han var inte kanske den som man förutspådde skulle bli nästa kung. Han hade en massa andra bröder som var mycket mer ståtliga och resliga än han. Han var en liten ljuslätt yngling. Jag ser framför mig ett gäng bodyguards till bröder. Och så kommer David, en smal, ganska späd, liten, ljuslätt, gullig pojke. Men hans bröder inte var alls så gulliga, de var ganska robusta och så här muskulösa. Jag ser att några här ser framför sig. Men David kunde inte till det yttre jämföras, speciellt med sina bröder. Så att när nästa kung skulle väljas, så var det givetvis så att man radade upp alla dessa ståtliga bodybuildare. Men ingen av dem på något sätt vann Guds favör och profetens. Utan det var egentligen David, den här lilla pojken som ljuset föll på. Strålkastan föll på honom. Och jag frågar mig då ibland, att vad var det som gjorde att just David blev kung? Var det så att han var så exceptionellt utvald? Det fanns en annan egenskap hos David som egentligen inte alla de här ståtliga männen hade. Och nu ska inte vi ge tid att läsa i första, jag tror det är Samuelsboken 17. Där det beskrivs om David och Goliat. För att filisteerna, den här onda armén, hade lägrat sig. Och det var ställningskrig mellan Israel och filisteerna. Och Goliat i spetsen stod där och smeda och tala nedvärderande över hela Israels här. Och alla stod och bara skakade i benen. Alla var livrädda och tänkte att det här går inte vägen. Ingen kunde uppvisa mod överhuvudtaget att gå till anfall mot denna väldiga jätte. Så att fruktan hade paralyserat hela armén. Alla var helt fångna i en helt sån här rädsla och förlamning. Och så hör David på avstånd att Goliat står och smedar Israels här. Jag menar, han var ju fortfarande den här lilla pojken, ljuslätta pojken, gulliga lilla killen. Men så fattar han mod. På något sätt mobiliserar han i rätt ögonblick, mobiliserar han ett våldsamt mod och går fram till Saul och frågar: vad får den människa som fäller den här mannen? Har ni stått i ett sånt läge någon gång? När allting är låst och så mitt i allt så mobiliserar du en sån våldsam tro på att någonting kan ske, så att du bara tar ett initiativ som bara blir lösningen på allting. Jag har varit med om såna på något sätt märkliga tillfällen. Och det är inte alltid så att man känner sig så väldigt kavat och stor just då. Utan alltid när du ska övervinna dig själv, för det är det händer. Det är det du behöver göra för att agera med djärvt mod. Du behöver övervinna din egen fruktan och din egen rädsla för att kunna bryta igenom och göra någonting. Och när David går fram så är det nog en, på ett sätt, ganska tapper man, tycker jag. Han säger så här till Saul: ingen bör tappa modet. Din tjänare ska gå och strida mot denna filisté. Det säger han till kungen. Ingen ska tappa modet här. De var ju modfällda allesammans. Men David, han övervann både sig själv. Han övervann på något sätt ett dödläge som bara låg över hela det här folket. Och jag skulle vilja också tala till dig idag. Du kanske känner att du är en person som ibland har Guds kallelse att bryta ett dödläge. Mycket handlar om mod. Jag kan säga, mycket av ledarskap handlar om att verkligen visa mod. Det är inte alltid att kunna göra de rätta analyserna. Det är inte alltid att kunna ha de rätta formuleringarna och rätta orden. Utan ett ledarskap behöver ibland visa ett djärvt mod och agera så att det kommer in en förändring. Jag har läst många underbara böcker och biografier. När jag ser de som har lämnat på något sätt fotspår i sanden, det är människor som har övervunnit sig själv. Gått ut över sin egen förmåga. Gjort sånt som kanske ingen annan har gjort tidigare. Det har kostat på kolossalt. Men vad det har inneburit, det är att det har banat vägen för så många, många andra. Vi talar om mod. Det är en egenskap. Du föds inte med mod automatiskt. Det är ingenting du kan gå till Prisma och handla och få plussa poäng på. Eller vad är det nu, S-bonus? Reklam, reklam. Det var reklampaus. Orsaken varför David egentligen blev kung, det var att han tog ett initiativ i rätt ögonblick. Han fällde den här jätten precis i rätt ögonblick. Och det gjorde att hela kungariket öppnades på ett ögonblick för David. Han gick ensam emot Goliat och han försökte lägga Sauls rustning på honom och kanske bli något annat än vad han skulle egentligen vara. Men det passade inte honom, utan han kombinerade sin, på något sätt, sitt verkligt, sin utrustning med djärvt mod. Och det kan du göra. Du behöver inte bli någon annan, för att det krävs också väldigt mycket mod att bara våga vara dig själv. Att inte försöka klä dig i någon annans rustning eller försöka göra som någon annan. Stora utmaningen för många unga människor idag är att våga acceptera: jag är den jag är. Jag är inte hon eller han som jag skulle vilja vara. Utan att för många är det ett stort mod att bara våga bejaka: jag är Patrik Hellström med alla de plus och minus som finns. Om man inte kommer till freds med sig själv, så går man hela livet i en uppförsbacke. Man kan gå med dåligt samvete i decennier och bara gå och puttra på en cylinder. Men Gud har tänkt något mycket mer för dig. Han har tänkt att du ska bli en övervinnare. Att du ska övervinna dig själv om och om och om igen. Att du ska göra såna saker, uppnå såna saker som ingen har kunnat drömma om dig. Ingen förutspådde att David skulle kunna bli en kung. Men Gud hade lagt ner egenskaperna i hans liv. Och hans kombinationer mellan Davids mod och djärvhet, kombinerat med Guds kallelse, det blev fantastiskt. David fick innebära väldigt mycket för många människor. Han fick föra hela riket vidare. Och du, med Guds kallelse nedlagt i dig, med alla gåvor och all utrustning och allt vad du har, kombinerat med lite mod och med lite djärvhet, det kan gå långt. Du kan få vara med om saker du inte ens har kunnat drömma om. Men ett brutet mod, en felaktig självbild, en känsla att jag räcker inte till, jag kan ingenting, det kan vara som att köra i uppförsbacke hela livet. Det är som att trampa med någon annan på pakethållaren hela livet. Det är tungt, det är trögt, det är segt. Men Gud vill bara att vi ska få uppleva en härlig frihet. En härlig frihet att om och om igen i vårt liv göra sånt som vi nästan förvånas av själva. Och jag ska ta några konkreta exempel där jag tror att det krävs mod. Till exempel i familjen, i dina nära relationer. Jag kan säga att för att upprätthålla en god relation till både make och maka, till barnen, till föräldrar, till vänner, så krävs mycket mod. För att det krävs så mod att visa sina svagheter. Att ibland bekänna: jag har gjort fel. Om du hela tiden gömmer dig bakom allt och aldrig vågar visa ditt egentliga ansikte, så är du i grunden en ganska feg människa. Jag tror att vi behöver vara mycket, mycket mer ärliga med varandra. Och kanske lägga åt sidan allt OS-prat och säga att nu talar vi om vad som händer i ditt och mitt liv. Det krävs mod för sånt att tränga lite djupare, att bygga lite djupare relationer. För att ytlighet, det krävs inte speciellt mycket mod att bara uppehålla en fasad och en yta. Men att våga öppna upp dörrarna till de slutna rum som finns på din insida. Där smärtan finns, där alla stora frågor rör sig. Det krävs mod. Och speciellt när det trasslar till sig. Och för många så kan det till och med vara det att när det trasslar i äktenskapet så krävs det väldigt mycket mod att säga att nu behöver vi hjälp. Bara att ringa till en, kanske en familjerådgivare, att söka hjälp när man har det svårt, när det inte fungerar på det privata planet. Det krävs väldigt mycket mod, ska jag säga. Att bara bekänna och erkänna. Vi har problem. Är det inte det som ofta en missbrukare kämpar med allra mest? Att på något sätt acceptera att jag har ett missbruk. Mod. Det är inte bara liksom en ytlig glansbild med Bruce Willis. Utan det handlar om ditt och mitt val. Det handlar om små saker som gör dig till en övervinnare. Det krävs mod att sätta gränser för barnen. Men det krävs också mod att släppa barnen när det är dags. Kolosserbrevet 3 säger så här i vers 21. Ni fäder, reta inte upp era barn så de tappar modet. Jag tänkte, vad har det med barnen att göra? Men vad som har hänt ibland, det är att när barn tappar modet så blir de apatiska. När barnen tappar modet blir de apatiska. Jag tror att man kan uppmuntra barnen att ständigt våga lite mer. Att reta sina barn innebär att de tappar modet. Jag har inte riktigt ljus vad det innebär. Men att vi får väl tolka det som det. De ser väl upp till sina föräldrar, till sina förebilder. Och får de inte rätt näring så bryts någonting sönder på insidan. Det andra jag vill tala om, inte bara familjen, utan som har också att göra givetvis med familjen, men framförallt med relationerna. Det krävs också väldigt mycket mod att ta tag i sånt som inte fungerar. För att du kan också välja att bara lägga huvudet i sanden när saker inte fungerar i ditt och mitt liv. Eller så mobiliserar du mod och säger att nu ska jag verkligen börja vårda mina relationer. Att till exempel i en låst situation när det är krig. Det är inte Filisterna och Israel, utan det kan vara du och din bror, din syster. Det kan vara du och en annan vän. Det kan vara någonting som har uppkommit i familjen, i släkten. Det kan vara på grund av arvskifte. Det kan vara på grund av giftermål, ekonomi, konkurser. Det kan vara vad som helst. Att våga på något sätt bryta det här dödläget av att du är i en onaturlig relation med människor omkring dig. Jag säger skillnaden att komma ur ett sånt här ställningskrig kan vara absolut att du tar det första steget till försoning. Det krävs mod. Det kommer inte av sig själv, kära vän. Du kan be dig grön och blå och hoppas att Gud ska komma ner och göra allt. Men ibland är det bara du som behöver agera. Du som behöver ta första steget till försoning och bara säga, lägga dig ner platt, rak, lång och säga, jag har gjort fel. Kan du förlåta mig? Jag har haft en fel hållning, attityd gentemot dig. Jag kan säga, gå med brutet mod en längre tid. Gå med dåliga relationer en längre tid. Det tar märgen ur benen. Det tar glädjen bort. Det tar all energi, bara rinner ur dig. Du blir en halvpresterande människa. Men att våga ta i när det riktigt har kört ihop sig, då krävs det mod. Jag kan säga, det kan vara tunga steg. Jag hoppas du går med målmedvetna steg. Så inte du bara låter känslan styra. Det tredje jag också vill här lyfta fram, innan jag ska avsluta med att tala om hur man kan få mera mod. Det handlar om sanningen. Jag har själv varit i den situationen, tycker jag, många gånger. Då jag har tvekat att säga sanningen åt människor. Som jag sitter tillsammans med, kanske i samtal. För att jag vet att säger jag sanningen nu, så kommer den här människan att bli ledsen. Kommer att kanske uppleva att det är hårt och tufft. Men ofta när sanningen ska sägas, så är det det som sätter fri. Jag hoppas inte att du är allt för feg. När du vet vad som är rätt, då ska du säga det som du vet. Ibland tillåter vi kanske varandra och människor i vår närhet att göra så mycket felsteg för att vi egentligen saknar mod att ge de enklaste tipsen som kan finnas för ett sunt liv. Jag hoppas inte du ibland är lika feg som jag kan vara. Men jag hoppas ibland att vi också tar till oss den här dimensionen av Guds kärlek. För att kärleken är också ibland väldigt tydlig. Det kan vara den största kärleksgärning du kan göra någon människa. Det är att varna den människan för att göra fel val i livet. Det kan ha så förödande konsekvenser. För att vi brast i mod. Det kan vara på det moraliska området. Det kan vara ekonomiska investeringar. Det kan vara precis på vilket område som helst. Att kanske gifta sig med den eller den och sånt. Och man vet att det här kommer inte att gå. Och man tvekar och pendlar mellan hopp och förtvivlan. Men att allt bara talar om förtvivlan. Och man känner ofrid i sitt hjärta. Låt oss vara ärliga med varandra. Uppbringa mod. Till den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa. Nåväl, några avslutande tankar. Hur blir man modig? Det är en intressant fråga. Jag har ställt den många gånger. Jag har försökt analysera. Jag skulle själv vilja bli mycket mer modig. Kunna känna att jag övervann mig själv igen. Och det är egentligen den första punkten. Jag tror att man växer i mod när man vågar möta sin rädsla. Det tror jag är en väldigt bra injektion. När du vågar möta din egen rädsla. Och riktigt kallt i ansiktet. När allting i ditt liv säger, nej, det här kan du inte. Gör inte det här. Så här gör man inte i Österbotten. Så här har ingen gjort förr. Så här har du aldrig gjort förr. Kanske det är just de tankarna du behöver övervinna. Den här jantelagen, den här känslan av att vi ska bevara status quo. Våga möta din egen rädsla. Våga bara bryta igenom. Fatta ett beslut som kan kännas väldigt, väldigt tufft. När du själv är inför ditt beslut. Men när du väl har gjort det, så kan det vara nyckeln som bara öppnar upp ditt liv för gröna ängar. Jag kan säga att många gånger när Jesus talar om helande, så handlar det om att göra ett steg i tro. Ta ett steg i tro som kan vara helt orimligt. För mod och tro är väldigt nära varandra. För att leva i tro krävs mycket mod. Modiga människor är sådana som har övervunnit sin fruktan istället för att gömma sig för den. Det andra, det är att ha goda förebilder. Omge dig med goda förebilder. Bibeln säger så här: av dåligt sällskap blir den bästa förstörd. Till och med om du är väldigt duktig och bra, omger du dig med dåligt sällskap, så tar det också ner så mycket i ditt liv. Motsatsen måste ju vara att om du omger dig med uppmuntrande, upplivande, sunda, friska människor, så mår du bra. Om man umgås med människor utan ryggrad, så blir man förmodligen själv ryggradslös. Och du kan ju läsa om Mose, mördaren som mitt i allt ledde hela Israels folk ut ur Egypten. Som inte kunde tala, som hade ett trögt mål för, eller vad säger Bibeln? Jag kan ju inte tala. Profeten som säger att jag är för ung, jag kan ingenting. Ester, kvinnan som mitt i allt bara, Gud reste upp för en tid som denna. Och bara tog ett initiativ för sitt eget folk. Och det blev bara en härlig lösning. Du kan tänka på Daniel som till och med våga böja sig. Som inte våga böja sig för kungens påbud. Utan han med den brinnande ugnen. Han var ner med lejonen i gropen. Då talar vi om mod. Människor som går mot strömmen. Som vågar ha en uppfattning när det inte liksom är politiskt korrekt. För att trycka utifrån är att du alltid ska formas så att du blir som alla andra. Du ska vara så politiskt korrekt. Du ska vara en fyrkantig plugg i ett fyrkantigt hål. Du ska passa in i systemet. Jag skulle vilja ta en utstickare nu, men jag tror inte tiden. Jag skulle vilja klaga på vårt skolsystem. Men det hör inte hit. Man ska inte klaga från predikstolen. Man ska predika de goda nyheterna. Så att om du vågar möta din rädsla, då växer du i mod. Och för det andra är att du omger dig med goda förebilder. Det tredje som jag tror på, det är att du växer i mod när du låter ditt sinne förändras. När på något sätt spärrarna försvinner. När du får bort alla de här märkliga tankarna som bara vill trycka ner dig. När du när dig med goda impulser, så kommer det goda impulser ur ditt liv. Och det här är Guds sätt att förändra dig och mig. Det är inte bara att du får fina tankar in i din skalle, utan det är att du blir fylld med anden. Att du blir frälst och får ditt innersta förvandlat. För när insidan blir förändrad, då kommer det att påverka hela ditt liv. Hur duktiga lärare vi än har i våra skolor, hur duktiga budskap du än hör, så förändras du delvis. Den bästa förändringen är när du själv får kraften på insidan genom att Gud rör vid dig. Sitt inte still och tro att modet kommer till dig. Du måste själv skaffa modet. Håller ni med mig om det? Det är inte så att det bara liksom knackar på din dörr en dag. Mod flyttar in. Modlösheten knackar ofta på din dörr. Och ibland väljer vi att öppna upp för den. Men att mobilisera mod, det är någonting du behöver gå och ta till dig. Bestämma dig för. Och min sista utmaning till dig här. Jag ska inte bara lämna det här hängande i luften. Utan nu ska jag vilja konkretisera och säga att den här veckan som kommer, så ska jag vilja att du ska fatta beslut om saker som kanske har hängt i luften en längre tid. Du har drömmar. Du har förhoppningar. Du har saker som rör sig på din insida. Som du kanske vet att det här ligger framför. Men du har inte haft kraft att mobilisera för en förändring. Vet du att det finns människor, när jag lyssnar till människor, så säger många så här: jag skulle vilja se en verklig förändring i mitt liv. Jag skulle vilja ta ett mellanår. Eller jag skulle vilja på alterneringsledigt. jag skulle vilja ut och resa, eller jag skulle vilja göra någonting för Gud. Jag kanske har haft en kallelse för mission en längre tid i mitt liv. Jag skulle vilja göra någonting för mission, eller jag skulle vilja hjälpa någon människa, eller ta ett fadderbarn. Jag har hört så mycket allt möjligt. Jag skulle vilja arbeta i en församling. Jag skulle vilja grunda en församling. Jag skulle kanske vilja börja predika på ett område där ingen annan har predikat för. Och så mycket fina löften som har sagts och gjorts framme vid konferenserna. Men om det aldrig någonsin fattas ett beslut att du övervinner dig själv och sätter dig ner och tänker nu. Om inte jag fattar det här beslutet idag, så kommer det här att bara vara som en fin tanke ända tills jag läggs i graven. Någon gång behöver du fatta det här beslutet. Mobilisera mod till dig och säga knock and knock. Nu är nu. Jag ska berätta, vi gjorde en sån här sak i familjen 2004. Vi hade tänkt en längre tid att vi skulle åka och ta en break och åka utomlands med familjen. Och vi bara utsåg en plats. Det hade inte så stor betydelse egentligen. Så att vi åker till Norge. Och egentligen när man fattar ett sånt beslut, då finns det finns inte mycket omständigheter som talar för. Och inte får man mycket uppmuntran heller. Så att om man ska förverkliga vissa av sina drömmar, så finns det bara ett sätt. Man bara gör det. Vi packar bilen, bokar en biljett på färjan, och så körde vi iväg. Barnen i baksätet, vi visste inte ens var vi skulle bo. Inte ramlar omständigheterna på plats i ditt liv om du vill göra en förändring. Inte kommer du mitt i allt att bli en övermänniska som mitt i allt bara får en massa extra kraft att nu ska du bli en verklig god människa. Det kommer inte till dig. Det bara rinner till någon yttre kraft. Utan ska du jobba med din karaktär, det är den hårda vägen. Tyvärr. Jag skulle vilja börja träna. Jag kastas bort mycket pengar till på årskort som aldrig har använts. Fatta ett beslut. Jag hoppas att du också mobiliserar för ditt andliga mod. Paulus säger, därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, så förnyas vår inre människa dag för dag. Du kan hålla blicken fäst på det som är evigt. Så då tappar du inte modet i första hand. Men det finns många andra saker som kan göra att modet bara sjunker. Ida, ska du sätta dig vid piano så ska vi avsluta. Jag tror du sitter med också i det här mötet och du har personer i din närmiljö som du vet att kanske inte mår speciellt bra. Det kan vara nära släktingar till dig som du vet att just nu kämpar oerhört mycket. Jag skulle vilja uppmuntra dig. Ta mod till dig och ta kontakt. Människor som du kanske inte har sett i kyrkan på ett tag, som bara har glidit ur kanske gemenskapen eller ditt kontaktfält. Ofta säger vi skulle borda. Jag säger, sitter vi och bara borde, så blir ingenting gjort. Just do it. På vissa områden har du en sån exceptionell energi, kära vän, att du bara gör det. Men sen på andra områden, kanske dina relationer, så är det som det skulle vara så svårt. Och Gud vill hjälpa dig att bryta igenom så att ditt relationsnätverk bara blir sunt och helt. Det är en kamp och det handlar om mod.